Jag hälsar dig välkommen den här fredagsmorgonen. Jag ska ta upp någonting som är väldigt välkänt för väckelsefolket. Och då det handlar om vad ordet väckelse innebär och betyder. Varje tid har man upplevt att Gud har berört människor genom med sin helige ande till ett uppvaknande. Och man kan säga så här att det som är grunden till att den helige ande får väcka upp och skapa väckelse, det är någonting som skapas genom den helige ande då människor upplever att man blir berörd. Det är inte i alla tider som man förmår att låta sig beröras av den helige ande. Det är det första punkten eller steget till att en väckelse bryter ut. Det är att man blir berörd av den helige ande. Att det finns förutsättning för den helige ande att skapa ett nytt andligt klimat. Jag tänker på vad som står i Höga visan. Där vintern står där förbi. Våren har kommit. Turteduvan låter höra sin röst. Och blommorna visar sig på marken. Och så vidare. Vi vet också vad vi nyss har upplevt i vår natur. Hur våren har gjort sitt inträde. Och skapat någonting nytt igen. Så är det också med den helige andes verk bland Guds folk. Den skapar någonting nytt. Men det sker också genom stora omvälvningar i det att man vaknar upp över sin situation. För vi kan jämföra till exempel hur profeten Jesaja upplever det när han tar emot en kallelse från Gud. Det här är så välbekant för oss. Vad som står i Jesaja 6, överskriften är ju till det kapitlet profetens kallelse. Att i den år då Ussua dog. Det är märkligt ju också när någonting nytt ska ske genom den helige ande. Då är det någonting gammalt som måste dö. Det har haft sin tid och det är frågan om att man blir berörd i sitt sinne. Det kan man säga är begynnelsen till en väckelse, att man berör i sitt sinne som leder fram till sinnesändring och omvändelse för Guds folk. Det är inte obekant för oss, och vi läser i Bibeln om hur Guds folk på nytt kommer till besinning. En ny tid begynner och man väcks upp i sitt sinne till att vända sig bort ifrån någonting. Med tiden så har det kommit in främmande ting i Guds församling och i den enskilde Guds människans liv som måste avskiljas, rensas bort. Och där är ju också en bild vi har ifrån när man reste upp murarna igen i Jerusalem, att det fanns en dyngport där man förde ut det som inte hörde hemma inne i gemenskapen. Profeten får uppleva det här, hur oren han är. Han får uppleva hur Gud kan göra ett under och rena hans läppar. Han upplever sin orenhet, framförallt sina läppar. Bara är orenade. Men Gud gör ett under. Och därför så upplever profeten att en ny tid begynner i hans liv. Så är det alltid. En ny tid begynner genom att man renas ifrån någonting som man måste renas ifrån. Man gör sinnesändring, omvänder sig och gör bättring för att komma in i någonting som den helige ande, endast den helige ande förmår att utföra. Och det här är också så att det handlar om vilken tid och vilka omständigheter Guds folk befinner sig i. Gud kommer ju aldrig på det sättet han gjorde på 1800-talet eller någon annan tid, utan han kommer på det sätt som behovet är för handen. Jag ska be Gert att läsa, som är med här idag, att hon ska få läsa ett stycke som handlar om vad vi står, hur det här är också speglar hur den västerländska synen på vad kristendom är långt ifrån vad Gud har tänkt. Och att det här som hon ska läsa, att det är från en bok som heter Inga andra gudar, som Per-Arne Imsen har skrivit. Och det här handlar om ett stycke där man, någon förkunnare från västerlandet, upplever hur väckelsen går fram till exempel i Kina. Jag ska be Gertrud läser det här stycket som den här från västerlandet får erfara när han besöker syskonen där i Kina.
Ja, det står så här. I Nya testamentet möter vi Paulus både före och efter hans möte med Jesus. Och vi läser om hur han går från hat till kärlek och lämnar ett liv som förföljare för ett liv som förföljd. Det är ett verk av den helige ande. En ny livsstil växte fram som var en kontrast till det som de lämnade bakom sig. Det fanns ingen som led nöd ibland dem. Församlingen präglades av generositet, förlåtelse och kärlek. Det var mer än kärlek i största allmänhet. De överlät sig åt varandra och hade allt gemensamt. Det religiösa motståndet såg sambandet mellan Jesu namn och att apostlarna vände upp och ner på hela världen. De kallade in dem och förbjöd dem att alls tala eller undervisa i Jesu namn, står det i Apostlagärningarna 4:18. Att sätta sig upp emot mörkret var inte riskfritt. De fick gång på gång hämta ny kraft från Herren för att fortsätta orka och våga. Och nu, Herre, se hur de hotar oss. Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord. Apostlagärningarna 4:29. Att följa Jesus innebar att våga sina liv för hans namn. Den första martyren hette Stefanus. Det står att han var full av nåd och kraft och gjorde stora under, men också att de religiösa blev ursinniga på honom när han talade till dem. Och så stenade det Stefanus medan han bad. Trots det var han full av kärlek mot dem. Sen föll han på knä och ropade med hög röst: Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Stefanus, vars namn betyder segerkrans, visar genom sitt liv och sin död att övervinna inte är synonymt med att överleva. Kinas osynliga apostlar. Idag ser vi en gräsrotsrörelse gå fram över hela världen som har mycket gemensamt med församlingen vi möter i apostlagärningarna. I husförsamlingarna i Kina blir omkring 30 000 frälsta varje dag. Husförsamlingarna sprider ut sig över landet. Bara i Shanghai finns det 3 000. Genom sina enkla former har de kunnat fortsätta trots svåra förföljelser. Liknande församlingar växer fram genom enkla människor i Syd- och Nordamerika, i Nordafrika och på många fler platser i världen, även i Sverige. J. Lee Grady, före detta chefredaktör för Karisma Magasin, mötte ledarna för Kinas husförsamlingar år 2001 och fick med egna ögon se något han aldrig sett förut. Han berättade om upplevelsen i sin tidning. När jag intervjuade ledarna för Kinas illegala husförsamlingsrörelse i januari skakades hela min världsbild. I 5 dagar var jag där och bad, lovsjöng och åt enkla måltider tillsammans med dessa dyrbara syskon, varav de flesta hade spenderat ensamma år i kommunistiska fängelser för att de predikat evangelium. Medan jag lyssnade på deras förstahandsupplevelser av mirakler och den grymma behandling de fått utstå från poliser, kände jag att jag för första gången kom i kontakt med nytestamentlig tro. När jag återvände till USA börjar jag undra om det vi kallar kristendom här bär någon likhet med den äkta varan. En ledare förklarade för mig att hon har uppsikt över 5000 kyrkor på landsbygden. Är du en biskop eller en apostel, frågade jag för att få grepp om vilka termer de använder. Vi håller inte på med titlar, svarade kvinnan. Vi kallar bara varandra bror eller syster. De 80 troende jag mötte ansvarar för mer än 35 miljoner kristna i Kina. Det är ett rätt imponerande antal. Men ingen av dem anlände till vårt möte i en limousin eller med ett följe av livvakter och PR-agenter. De flesta levde som flyktingar och trots det strålade deras ansikten av glädje. Yu, som jag kommer att kalla honom, är Kinas motsvarighet till aposteln Paulus. Han har sett människor uppväckas från de döda och en gång var han med om att Gud på ett övernaturligt sätt förlamade en regeringstjänsteman som försökte stoppa ett väckelsemöte som ägde rum utomhus. Men Yu förväntade sig ingen specialbehandling när han tillbringade tid med mig och sina kollegor i januari. Han hade på sig en enkel t-shirt, åt samma fisk och ris som oss och dök upp på bönen för varje möte, precis som alla andra. Han satte sig vanligtvis längst bak i rummet. De här personerna grät varje gång de bad för Kina, gripna av en känsla av andlig brådska. Många av dem var angelägna om att få se den politiska situationen i landet förändras. Inte för att kunna flytta till USA eller köpa sig ett hem, utan för att kunna skicka missionärer till stängda muslimska länder som Kazakstan eller Uzbekistan. Jag skämdes när jag återvände hem. Mina nya kinesiska vänners ödmjukhet avslöjade min stolthet. Deras barnsliga tro visade hur mycket jag förlitar mig på teknologi, utbildning och den västerländska materialismens idoler. Deras smittsamma passion för att fullborda missionsbefallningen fick mig att inse min egen självcentrering. Jag har fått nog av vårt onaturliga och amerikaniserade varumärke som vi kallar kristendom. Det är lika kraftlöst som det är dödligt. Efter att ha tillbringat tid med mina bröder och systrar i Kina har jag insett att en del av vad jag ser i kyrkan, och som även återspeglas på sidorna i denna tidning, får Gud att må illa. Vi har ett desperat behov av att den helige ande, vår förädlare, klär av oss våra titlar, våra limousiner, våra platser på första parkett och vårt "vad får jag ut av det här" budskap. Vi behöver en återgång till enkel ödmjukhet. Gud förbjude att vi någonsin exporterar detta jag-centrerade, uppblandade evangelium till andra nationer. Låt oss be förädlaren sända sin eld och bränna upp vårt slagg så att vi kan uppleva en Kina-inspirerad väckelse i vårt land. Det de har är äkta. Vi har nöjt oss med en billig kopia. Det blev myndiga. Det behövs inga titlar för att ha kontakt med Gud. Det vittnar de kinesiska ledarna om, såväl som apostlagärningarnas ledare. Genom att dö på korset i vårt ställe återupprättade Jesus den direkta relationen mellan människa och Gud. Den nytestamentliga församlingsordningen innebar att prästerna förlorade sitt uppdrag som medlare mellan Gud och människor som de varit under gamla förbundets tid. Kallelsen gick ut till alla. Och utan någon merit kunde vem som helst samtala med Gud och vittna om honom. Ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att förkunna hans härliga gärningar. Andens omedelbara ledning myndigförklarade alla i Guds rike för all framtid. Män och kvinnor, gamla och tioåringar, kan ha en relation med Gud, men också profetera, vittna om Jesus, lägga händerna på varandra och förstå skriften. Det är denna direktkontakt som gör att en muslimsk man kan vakna mitt i natten av att Jesus kliver in i hans eget sovrum. Att han kan se honom, höra hur han kallar och besluta sig för att följa honom i ett land där det är olagligt och ingen präst eller pastor finns att vända sig till. Det finns en benägenhet att söka efter nya medlare i den katolska kyrkan. Prästerna och andra kyrkliga ledare ska vara mellanhanden, trots att de inte längre har den uppgiften. Det är en gammal katolsk tanke att människor inte kan läsa Bibeln på egen hand, utan att prästen förklarar vad som står. Enligt Bibeln är det tvärtom. När Paulus och Silas predikade i Berea står det att folket tog emot ordet med stor villighet och forskade varje dag i skrifterna för att se om det stämde. För att bättre förstå den första församlingen behöver vi gå tillbaka till Gamla testamentet.
Ja, det var alltså ett stycke från boken Inga andra gudar av Per-Arne Imsen. Jag kan rekommendera den boken. Den är mycket vägledande och upplysande med tanke på den tid vi lever i. Den är tidsaktuell. Ja, någonting som också är tidsaktuellt, det var det som hände när Paulus kom till Efesus. För det handlar om att det ska ske någon förändring. Och en förändring i den religiösa topografin. Då måste det verkligen till att ordet får det utrymme det ska ha. Det är nämligen det som är hemligheten till väckelse. Att när man har upptäckt vad man måste frälsas ifrån, så får man också uppleva och upptäcka vad man kan frälsas till. För det här är ju alltid så för Guds folk, att det är frågan om att frälsas ifrån någonting och frälsas till någonting. Och för att kunna komma att frälsas till det som det handlar om, det är ju naturligtvis Guds ord, återvända till ordet. Under Samuels tid så var Guds ord sällsynt, står det. Och profetsyner orkade inte fram. Men i Samuel fick Gud en kanal där ordet återkom till sin rätt. Ordet blev vägledande på nytt för de människor som ville ta emot omvändelsens budskap. Ett budskap som föddes fram genom tårar, vånda och kamp. Och så är det alltid. En väckelse, den är ingenting som faller ner från himlen helt plötsligt till Guds folk. Man kan höra många konstiga budskap idag. Man kan höra att hela Sverige ska bli frälst. Och man kan höra att det ska komma som väldig väckelse. Men väckelsen börjar i det lilla. Och då handlar det om att det är enskilda människors relation till den helige ande, där andens ljus och uppenbarelse får komma fram och avslöja, som det står i Efesierbrevet, att där något blir uppenbarat är ljus. Det är en uppenbarelse av situationen som man måste kunna frälsas ifrån och till. Att frälsas till, det handlar om att man återvänder till ordet. Väckelsefolket sjöng alltid förr i tiden, åter till ordet som av Gud vi fått, åter till våras, till det stigar våra fäder gott. Det här är hemligheten, då ordet blir mottaget. Avslöja inte det här när vi läser om sändebreven i uppenbarelseboken till dessa sju olika församlingar. Att avslöja i vilken relation man står till ordet. Men jag nämnde då nyss Samuel, han fick en uppenbarelse som gjorde att Guds ord kom åter till folket. Det här är hemligheten till väckelsen. Det är när det sker ett uppvaknande, en sinnesändring, förkrosselse, och upplevelse av Guds helighet som profeten Jesaja fick uppleva. Gud är helig och han vill att hans folk ska vara helig. Ja, det också vad Petrus skriver, bliv helig i all eder vandel. Det handlar om att man står upp och låter sig renas i lydnad för sanningen, för Guds ord. Det är hela hemligheten till väckelsen, man återvänder till ordet. Och för att uppleva ordets kraft, den heliga ande arbetar genom ordet. Därest någonting sker utanför ordet, det kan vi utan vidare avfärda. Den heliga ande går aldrig utanför ordet. Och när Paulus kom till Efesus så började han predika ordet och undervisa, så att man fick uppleva vad Guds ord säger. Man var ju döpta med Johannes döpelse, men han undervisade dem om det dop som vi döps till, Jesus Kristus. Och när de hade blivit döpta så la Paulus händerna på dem och de undfick den helige ande. Och de började tala tungor och profeterade. En ny tid begynte i Efesus. Därför att det var någon som kom och förkunnade Guds ord rent och klart. Det finns många förkunnelser i vår tid. Men man upplever många gånger att det står inte i samklang med Guds ord. Utan vi ska göra så som man gjorde i Berea. Man gick hem och forskade i skrifterna för att se om det förehöll sig så som det man hade hört förkunnas av apostlarna. Det är det rätta sinnelaget. Och det handlar också om hur judarna på vissa platser hade ett edlare sinnelag för att mottaga Guds ord. Men för att komma dit, att få ett sådant sinnelag, kan innebära mycket kamp och strid. Och som jag tidigare här i ett program har lyft fram om Guds folks situation i Babel. Och där har vi ett tydligt exempel på att man blir berörd av Guds ande. En del utav folket var i sån andlig kondition att man kunde låta sig beröras av Guds ande för att åter ta emot ett budskap från Gud, vad Gud ville de skulle göra. Det är alltid så att när man upplever en förnyelse i sitt andliga liv så leder den helige ande till ordet. Och man mottager det budskap som gäller för den situation man befinner sig i. Och det blir ett uttåg. Det är alltid frågan om att när man möter ett väckelsebudskap, att det begynner med ett uttåg. Om Guds folk i det här landet skulle ha tagit konsekvenserna av, alltså trons konsekvenser, så skulle vi ha upplevt situationen helt annorlunda idag. Men Gud i sin nåd sänder sitt budskap åter och åter igen. För att han vill upprätta sitt folk som han vill ha utanför lägret. Och därför har vi ett föredöme i det vi Gertrud läste här om syskonen där borta i bland annat i Kina upplever dessa dagar. Svår förföljelse, men det leder alltid till att elden alltid hålls brinnande. Vi får sluta det från den här gången. Tacka för att du som har lyssnat och önskar dig Guds välsignelse, och vi hörs igen.